Podplay.
Och just nu, live i Expressen TV, då har vi faktiskt Pontus Wejnemo som är på plats med Therese Strömberg för att prata om den otroliga flytten från EM-studion i SVT i somras tillbaka till Kick & Rush. Hej Therese!
Hej!
Ändå fint att vi kan sitta så här, du och jag. Det var ett tag sedan vi gjorde det.
Ja, absolut. Ja, men det känns helt okej.
Men nu har det gått ett halvår sedan. Alltså efter du satt i SVT i somras med EM-studion, gjorde jättesuccé. Hela Sverige älskade dig. Och sen så har du varit tillbaka här i Kick & Rush under hösten. Varit lite frånvarande, sådär. Mm. Det har varit olika orsaker som gjort att du inte har kunnat vara med varenda gång och sådär. Mm. Bara så här, hur känns det egentligen så här ett halvår senare?
Ja, jag är väl inte helt nöjd med hur situationen ser ut. Är jag väl inte egentligen. Men det är bara att få kämpa på helt enkelt. Man får bara försöka. Det här är ju mitt jobb liksom. Så att jag får ju, ja, jag får göra det bästa av situationen.
Du är tillbaka här liksom i någon form av, det här är liksom någonstans du grundades.
Liksom. Ja, alltså jag hade ju gärna stannat i EM-studion. SVT. Och jag är lite besviken faktiskt att de inte erbjöd mig och vara kvar där.
I EM-studion. EM slutade ju.
Ja, så. Men jag är lite besviken på dem ändå. Och jag hade ju gärna varit kvar där och jag vill be om ursäkt för hur det blev att jag inte är kvar där. Och att ja, nu blev det så här att jag hamnade tillbaka här istället. Och det är ju ja, ni ställer upp på ett lite konstigt sätt ibland som jag kanske inte riktigt hade tänkt mig, men jag får bara, som sagt, jag får jobba på även om det inte är det här jag vill.
Hej och välkomna till ännu en veckas avsnitt av Kick and underscore Rush, tänkte jag säga.
Så är det verkligen ännu en vecka? När var egentligen senaste
nu
veckan
det kom vi, nu låtsas vi faktiskt som att det här okay. är en jämnt återkommande podcast som inte har uppehåll på grund av barnafödande eller sjukdomar eller flyttar eller vad det nu är som gör att vi inte alltid är på plats. Mm. Men idag är vi ju det.
Mm, spännande.
Och jag är Pontus Wejnemo, någon form av programledare idag och med mig på andra sidan bordet, Therese Strömberg.
Någon form av någon som inte är programledare.
Ja, det är helt enkelt så att någon måste vara. För att det är den stolen som finns. Och det skulle bli konstigt om vi båda satt på samma sida när det fanns en stol ledig på den här sidan.
Jo, jag vet inte vad liksom den fysiska stolen har med programledarskapet.
Det känns ändå som att den har någonting att göra med det. Eller?
Ja, brukar inte Petter sitta här bredvid mig och vara programledare?
Nej. Programledare? Antingen så sitter Jocke här och programledare eller så sitter Petter här och programledare.
Det var så länge sedan jag var med så jag har glömt bort hur det här ens går till. Men ändå kommer det här sändas eller?
Det vet jag faktiskt inte.
Jag har ju i och för sig inte sett den.
Men som ni förmodligen förstod på vårt intro så handlade det alltså inte om att du inte var kvar i EM-studion över hösten utan om Romelu Lukaku som mot sin vilja måste vara kvar i Chelsea FC. Eller om han måste vara kvar, vet inte om han måste vara kvar längre för nu kanske han faktiskt inte får vara kvar längre. Men han vill ju inte vara kvar.
Men och, är det verkligen det han har sagt?
Det vet inte jag, men berätta gärna vad han har sagt.
Det här är ju, jag tycker egentligen att jag har sagt det mesta jag har att säga om det här. Jag skrev en krönika igår som verkligen blev en vattendelare om det här med Lukaku. Men, och sen i efterhand så känner jag att Erik Niva kanske egentligen formulerade det ännu bättre än vad jag gjorde.
Säg inte hans namn.
Nej, men just att det här att ja, det som har hänt med Lukaku är ju som alla vet den här intervjun som han har gjort med Sky Sports i Italien där han ju väldigt mycket ber om ursäkt till Interfans. Väldigt mycket berättar hur bra han hade det där. Han säger att han egentligen inte ville lämna men att det var så situationen var. Och att han helt enkelt hamnade i Chelsea mer eller mindre. Och så säger han ju också att han någon gång skulle vilja gå tillbaka till Inter. Inte i slutet av karriären utan när han fortfarande kan göra skillnad. Det kan man ju välja att tolka som att han vill gå dit nu på en gång. Eller så kan man ju välja att tolka det som att Romelu Lukaku är 28 år. Han har ganska lång tid kvar på sin karriär.
Han är bara 28 år. Det är helt
han är bara 28 år. Vi är lika gamla han och jag. Det är därför jag vet detta.
Du känns mycket yngre.
Men Lukaku?
Ja, han känns som att han...
Ska jag säga tack?
Ja, men det var en komplimang. Mm, alltså, han, ja, fortsätt.
Ja, men det är väl i korta drag det som har hänt. Och sen så har det ju blivit såklart enorma reaktioner på det här. Han blir avstängd i matchen mot Liverpool igår. Eller avstängd, men han blir lämnad utanför truppen helt enkelt. Han blir petad. Och folk är väldigt sura. Jag har svårt att vara riktigt lika sur som alla andra är. Har du sett och läst intervjun?
Jag har bara läst.
Ja. Mm. Har du läst mycket eller har du läst lite grann av det som kommer ut, alltså, i engelsk press?
Jag har läst utvalda delar från brittisk press. Jag har inte läst
som de allra flesta då.
Jag har inte läst transkriberingen exakt hur det var. Utan
nej. Men,
jag valde den vinklade versionen.
Ja, såklart. Det har nog de allra flesta gjort. Ja. Och sen så med det sagt jag fattar, vilket jag också skriver i den här krönikan som man kan gå in och läsa om man vill läsa den vinkeln på det hela också. Eller den. Jag fattar att supportrar blir sura och jag tycker att supportrar har all liksom rätt att bli sura på det här. Jag har all respekt för det. Samtidigt som nu kommer jag ändå säga det som Erik Niva sa, att det blir, han beskrev det lite som att det här blir som att prata om hans regeln, för att man förstår att det blir straff på en hands, men man kanske tycker att det inte borde behöva vara så. För att vissa hans situationer är lite så här, hur kan det bli straff? Vad ska han annars göra? Och så vidare. Och det är väl lite samma sak här, att jag tycker nog inte att det är fullt så illa det han har sagt. Han säger inte i den här intervjun att han vill lämna Chelsea, att han inte vill vara där, att han mår dåligt där. Han säger att han inte är nöjd med situationen, och det handlar väl om att han gjorde väl den här intervjun under den här perioden mellan vad blir det, skadan och corona var det, va? Som han spelade ett par matcher där och fick spela ganska lite. Han fick hoppa in lite grann och sådär.
Kom in, gjorde mål och höll på.
Ja, precis. Men målen var efteråt. Målen är ju efter att den här intervjun är gjord. De här målen i två raka matcher är ju efter att intervjun är gjord. Men oavsett, han säger det jag menar är att han säger att han ville inte lämna Inter. Och det, om man ska säga man ska dra
det är
ner
okay
det.
Att säga.
Ja, men exakt, det är det jag menar, att om man ska dra ner det här i små bitar, vad är det han säger och i vilket sammanhang gör han det? Han säger att han egentligen aldrig ville lämna Inter och att han blev besviken på att de inte erbjöd ett nytt kontrakt när Chelsea hade kommit med ett förslag. Och det är inte första gången en spelare erkänner att han egentligen inte ville lämna en klubb. Alltså varken Zlatan eller Thiago Silva ville lämna Milan när de gick till PSG. Det var de extremt öppna med. Både där och då och nu efteråt. Och sen så säger han att han inte är nöjd med situationen, att han, och där jag vet inte, jag bara utgår från att han syftar väl dels på att han har varit skadad och sjuk, att han inte har fått ut så mycket av sig själv, eller om man vill se på det så att Tuchel inte har fått ut så mycket av honom, och att han inte heller har, att han då skulle matchas in långsamt eller vad man ska säga, i, och att andra fick gå före honom. Det här är ju inte heller någonting nytt. Det här säger ju, jag pratar med allsvenska fotbollsspelare varje vecka som säger exakt de här sakerna. Att de inte är nöjda med formationen som en tränare spelar, att de inte är nöjda med sin speltid och så vidare. Och det tycker jag att fotbollsspelare världen över säger väl ungefär hela tiden. Så det är inte heller någon fara i sig. Och sen är det väl också ett problem att han har gjort den här intervjun utan att få godkänt från klubben, vad det verkar. De visste inte om att han gjorde den här intervjun. Och
sånt brukar inte flyga jätteväl i Premier League.
Nej, precis. Och det kan jag, alltså det är så här, det är klart att det är ett problem att han gör en intervju utan att säga till klubben, om klubben inte har en aning om att det här ska komma ut, och om det dessutom är så att han inte har gett några signaler till Tuchel att han är missnöjd med sin speltid eller hans spelformation som han har valt eller vad det nu än är. Jag förstår att det är problem, men jag tycker inte att det är ett så stort problem att det borde bli en så här stor grej som det faktiskt har blivit. Och då syftar jag inte på att Chelsea-supportrar inte får vara sura. Chelsea-supportrar får känna precis vad de vill. De får känna att han aldrig mer ska sätta sin fot på träningsanläggningen om du vill. Det har jag all respekt för. Alltså så här, det är inga konstigheter. Men jag tycker bara att sån stor grej som det har blivit i precis varenda fotbollsforum som existerar, det tycker jag inte att det här borde ha behövt bli. För att, men sen fattar jag att så här, omständigheter, att det är allt det här sammantaget som gör att folk blir väldigt, väldigt upprörda. Så att, någonstans så hamnar jag ju där att jag förstår att folk blir arga. Jag förstår att han måste lämnas utanför truppen. Jag förstår att Tuchel måste ha ett antal möten med honom och att saker och ting behöver redas ut. Men jag tycker kanske inte att det skulle behövt bli riktigt så här stort.
Nej, jag förstår.
Det är nog där jag vänder mig emot i allt det här. Att jag tycker att det har blivit en alldeles för stor grej.
Ja, jag förstår precis vad du menar, att det blir ju någonstans, det kanske är fotbollstwitter som har drivit den här lite för mycket kanske, eller att det är brittiska tabloider som är brittiska tabloider. Ja, men nu var ju inte Lukaku med i truppen mot Liverpool igår, vi spelade den här måndag, men spelade det någon roll för Chelsea i den specifika matchen? Är det det största problemet de har just nu?
Nej, det är det nog inte. Men,
offensivt såg det ju ganska så jävla bra ut.
Ja, exakt. Och det är väl klart att man vid ett par tillfällen där när Liverpool leder med 2-0 så har väl Chelsea missat något friläge eller något sånt där, känns det ju som också. Så att, och det är klart att där kan man ju vrida och vända på också. Så här, hade Lukaku varit där så kanske han hade lyckats liksom, träffa lite bättre. Och sådär. Men nej, jag tror inte att alltså det... Det spelade ju absolut ingen. Och där kanske det är också så här, jag vill bara lägga till det till det här förra också, att så här, där måste ju ändå, alltså Tuchel får ju ändå det med sig där, att så här, det är ingen som vet om Chelsea hade gjort ett mål till eller inte i den här matchen, om Lukaku var med eller inte. Så att det går ju inte heller att så här, peka på. Jag tror att de allra flesta tycker nog bara att det är väldigt bra att Tuchel satte honom åt sidan i den här matchen. Och att man då förmodligen, eller förhoppningsvis, kan reda ut det nu och sen bara gå vidare med, ja, med sina liv. För det är väl det han har sagt ungefär, att han hoppas. Han säger också det, det är inte första gången jag är med om det här i min tränarkarriär, utan nu hoppas vi på att vända blad. Men det var ju en otroligt underhållande match. Det kändes ju som att...
Det var inte alls det.
Jo, men om hela dagen innan och kanske någon dag tidigare också hade handlat om hela den här Lukaku-grejen, så var det ju som att allt det glömde man ju bara bort när man såg den här första halvleken, för att den var underhållningsvärdet i den här matchen, om man var neutral, ska jag lägga till där, som att du sitter och stirrar på mig med en blick som säger att du vill döda mig. Ja. Underhållningsvärdet i den här matchen om man var neutral var ju helt otroligt.
Nej, det var fruktansvärt. Jag har inte mått så här dåligt på jättelänge. Alltså, det var verkligen så fruktansvärt. Till och med när vi ledde med 2-0, så alltså, jag mådde så dåligt. Jag bara visste att nej, det här kommer inte gå. Det går inte. Vad händer? Det är ju bara... Det var liksom som, ja, men det var myrornas krig liksom. Det var som i filmen Ants, när myrorna ska möta termiterna.
Har du sett den då?
Ja, då.
För du refererade till en film förut när vi pratade i korridoren här, och då sa jag vilken kulturell skatt att du kom på den filmen. Jag kommer inte ihåg ens vad det var nu, och då sa du jag har faktiskt inte ens sett den.
Det var någon Minimoy-grej. Men ja, nej, men den här har jag sett, Ants från 90-talet, då är det myror som ska slåss mot termiter, och det, ungefär så kändes det, som att det här var... Det var liksom, man har bara glömt det var, men det var lite som att så att, ja, men Klopp var inte där bevisligen, alltså han var ju sjuk i corona, men det var ju såklart hans lag, men det var som att Tuchel och Klopp inte hade varit på plats, utan man bara ställde ett gäng spelare på en plan och så tänkte de att vi är jätteduktiga på att spela fotboll och vara offensiva och göra mål, så nu ska vi bara gå in och spela bara offensiv fotboll, vi skiter i allt annat, för det här är typ en söndags träningsmatch där vi inte, inte spelar någon roll, för poäng spelar ingen roll. Det var bara liksom high chaparral överallt, och man, nej, det var så hemskt. Det var så fruktansvärt. Men fantastiskt underhållande, förstår jag att det var.
För... Ja, men det var ju så intensivt. Det var som att man inte riktigt hade tid att andas heller. Och samtidigt så var ju den här matchen för båda de här två lagen, men också för alla andra som inte vill se City vinna ligan i liksom 14 februari, så var ju det här en match som också var så här... Det var så... I slutändan så var det så jävla typiskt att den skulle sluta kryss också.
Ja.
För att liksom... Det är som att båda lagen var så jäkla besatta av att de var tvungna att vinna den här matchen, att ingen av dem riktigt klarade av det.
Ja, det är, om jag, så här, för Chelsea såld. Chelsea gick in men var mycket bättre, tycker jag. Jag tycker de spelade en mycket bättre match än vad Liverpool gör. Men de släpper också till, det är ändå, Liverpool har ändå fler farliga lägen än vad Chelsea har. Och där någonstans, vad är det så att Chelsea saknar de någonting där liksom, för att vara... för att nå de allra, allra bästa. För det känns som att Chelsea, Liverpool, City har ju hela säsongen varit, men det är de tre standout-lagen. De är bästa, de kommer slåss om titeln, jada jada. Sen föll Chelsea undan lite grann, och sen har Liverpool också fallit undan och nu sitter ensamma. Men om man jämför Chelsea och Liverpool, vilka håller du som favoriter till en andra plats?
Ja, gud, just nu... Alltså jag tycker att den är svår. Jag vet faktiskt inte. Alltså inför säsongen och för bara några veckor sedan så satt jag här och var väldigt sur på dig som hade tippat att Chelsea skulle vinna ligan. Och jag tror att inför säsongen så hade väl jag Liverpool på typ en fjärde plats eller någonting. För att jag var ganska osäker på om de skulle lyckas studsa tillbaka bara sådär från ingenstans. Men det var ju uppenbarligen inte några jättestora problem med det. Men jag... Jag vet faktiskt inte vilka jag håller som större favorit av de två. Jag tycker att det kommer en lurig period här nu också av... eller det har varit en lurig period med en massa corona och en massa uppskjutna matcher och tabellen haltar och allt vad det är. Och sen känns det som att den perioden kommer liksom lite grann att fortsätta, samtidigt som en del spelare i de olika lagen också kommer att försvinna ut på afrikanska mästerskapen. Mm-hmm. Och där kan det ju hända lite vad som helst. Det kan ju uppstå skador eller alltså kan komma tillbaka med enorm trötthet, vad det nu än är. Så att...
Solsting. Inte vana vid brittiska vädret.
Nej, men, så jag, vet, men jag håller nog ändå Chelsea kanske lite som fortsatta favoriter.
För jag tycker det kändes, de kändes ju väldigt, jag tycker de kändes helt kompletta offensivt, mittfältet komplett, allting funkade bra. Mm. Sen är det defensiven som ändå är ganska kompakt. Det är Chalobah egentligen som kan bytas ut mot Christensen och som bortser från ytterbackarna, men de är ju inte så mycket backar egentligen. Så någonstans
är ytterbackar någonsin backar numera. De är fan inte det.
Jag tycker att det är ett jävla... Manchester United under Solskjaer var de det.
Men jag tycker att det är ett sånt väldigt tjat hela tiden på om Trent och hans. Och jag, varje gång som jag ser den spaningen liksom från någon liksom brittisk studio eller på Twitter eller någonting, så känner jag bara att men alla ytterbackar är ju nästan exakt likadana i hela världen nu, känns det som.
Har ni sett en fotbollsmatch de senaste 10 åren? Alltså alla är inte Gary Neville längre. Alltså Jamie Carragher finns faktiskt, eller han finns, men inte på fotbollsplanen. Alltså det är, nu var han mest mittback, men ni fattar vad jag menar.
Jag förstår.
Det är så att, det är helt befängt. Ja. Det är såklart sinnessjukt. Man kollar på vilka utgångspositioner de har, så de ligger ju ofta högre ut upp än vad alla mittfältare gör i en ut, alltså i mest där de, det är sinnessjukt. Blä. Men jag tycker att det finns ju någonting oroväckande i Chelseas försvarsspel. För i Liverpools fall, där kan man ju i den här matchen i alla fall, det är ju ganska tydligt att det inte är den ultimata uppsättningen på mittfältet kanske, som gör att man blir helt överkörda. Milner och Henderson låg på 70% i passningssäkerhet. De hade lika ställt mig där. Det hade liksom inte varit någon skillnad. Bortsett från att jag hade säkert skadat mig i första tacklingen som Milner gör. Det är, och jag såg många som skrev att Milner, han gör en fantastisk match, vilken kämpar, sliter även här. Han sprang in med huvudet för i varenda situation som liksom en, som en terrier på 80-talet. Och det är inte positivt. Alltså, det är jättebra att han kämpar, men han kan väl passa en boll till rätt person någon gång. Så, jag vet inte. Jag tycker bara att det var så tydligt att det finns liksom inte... Det finns inte den bredden som Chelsea eller City har. Så nu tycker jag att Chelsea har svagheten att... Jag tycker inte att de är riktigt lika bra. För jag tycker att de är ganska kompletta överallt, men når ändå inte upp i samma nivå som City eller som Liverpool gör när de är som bäst. Men jag tycker på Liverpool så är den första elvan är fantastiskt bra. Jättebra. Men så fort det är typ 2 skador, då faller det typ isär. Det går liksom inte. Nu är inte Thiago med. Det ska inte spela någon roll.
Nej.
Men det gör det tydligen. Alltså, nu säljer vi Wijnaldum. Ja, men det är väl inga problem. Jo, det spelar jättemycket roll. Och samtidigt som City nu har vi skador på hela första elvan. Ja, men då säljer vi andra elvan. Det blir jättebra. Och så vinner de ändå med 6-0. För att de har Gündogan på bänken. Man bara, okej.
De kan ju också så av disciplinära skäl lämna liksom egentligen så nyckelspelare utanför trupp bara för att liksom, bara för att säga, nu ska vi bara markera lite hörni, och vi kommer vinna med 6-0 ändå, så det är skitsamma.
Så Foden och Grealish, ni får gå ur start eller vad nu, men vi startar ändå med Sterling och Mahrez. Nu är det på att Salah och Mané försvinner, vi kommer starta med Origi och Minamino, men de är skadade, så jag vet inte vilka vi kommer starta med. Det blir någon U17-spelare som jag aldrig har talat om.
Men... Ni får den här Barca-situationen som de hade i går kväll när jag såg deras match borta mot Mallorca och såg det att så här, kollade startelvan och bara, jag känner, alltså det är 4-5 namn här som jag aldrig har hört i hela mitt liv, och jag bara klickade mig in till dem. Då är det så här 17-åringar som är så, man bara, vad är det som pågår? Men de har ju så här 17-18 spelare borta med skada och sjukdom, och bara kallat upp hela La Masia och bara, kom här grabbar, ni ska få spela lite fotboll på riktigt. Det är väldigt spännande, och det är där ni kommer hamna nu också.
Ja, fast vi kommer inte vinna våra matcher mot Mallorca, utan vi kommer torska dem om Mallorca är valfritt lag i Premier League. Men okej, pissmatch. Jag tittar på sin jobbet. Det är vad det är, 2 poäng. Båda lagen är väl, alltså jag tror Liverpool är ganska nöjda med tanke på att de är utspelade. och Chelsea kanske nöjda för att med tanke på att de låg under med 2-0.
Ja, och samtidigt så tror jag nog att båda lagen är väldigt missnöjda också på samma gång.
Ja, men inför matchen hade de nog varit det. Men sett till hur det var blev under matchen så känns det som att ja, men ett kryss var ändå... Ja, ja, vi tappar inte ner till Spurs och Arsenal och United i alla fall. Men en rolig sak med matchen var att det var ståplats första gången på 30 år i England. Kul ju.
Otroligt kul. Det är ju typ vitalt tycker jag för att fotboll ska vara fotboll. Alltså jag tycker att det är, och det är en sån platt åsikt att ha för att det är en sån jävla enkel åsikt att ha, men jag tycker verkligen att det förhöjer upplevelsen, och fotboll är ju som vi vet inte bara en sport utan också underhållning och ska vara en upplevelse. Och jag tycker att det förhöjer upplevelsen både när man är på plats, även om jag aldrig har varit den som är på en ståplats egentligen. Det var så här, någon gång när jag var liten och pappa släppade med mig till Eiravallen som jag har varit på ståplats på någon arena. Men också så här, från tvn så tycker jag att atmosfären blir ju en helt annan när folk inte måste sitta ner på sin röv och hålla käften mer eller mindre.
Ja, nej, jag har ju sett folk bli utslängda från en fil för att de har stått upp.
Mm.
Vilket är helt sinnessjukt.
Nej, det är ju, alltså, så får ställen, det inte vara.
På många ställen så står ju folk upp hela tiden.
Ja.
Men det finns ju någonting komiskt i framförallt de här typ norrmännen och svenskarna, gubbarna, de som är 50-60 som kommer dit med sån adrenalin. De åker till Liverpool en gång om året kanske, och de kommer med all adrenalin. De sitter där med sina Liverpool-tröjor fullkittade och så sitter de liksom ner och så skriker de sittandes mot planen 50 meter bort liksom. Men när de så sitter och liksom halvställer sig upp, men de vet att jag kan inte ställa mig upp, för det får jag inte göra, för då kan jag bli utslängd. De sitter ner och skriker din jävla, ja, sånt som man skriker när man är från Norge.
Sånt som man din, skriker.
Jag hatar dig, din domerjäkel. Eller något sånt där, jättehögt.
Och det tycks... Otrolig norska.
Mm, tack. Men det ser väldigt fånigt ut när man så 60-årig man halvställer sig upp och skriker någonting men inte kan, de sitter ner och liksom skriker.
Men det är väl också inte bara liksom en att det är kul av den anledningen också, utan att det faktiskt känns som att även om man inte ska egentligen kanske hoppas på för mycket. Ni hör ju att jag är en väldigt positiv människa. Jag förväntar mig ingenting av någon. Jag hoppas aldrig på för mycket. Men så är det ju ändå. Det är ju ett spännande steg framåt igen för supporterkulturen i England. Som om vilka det nu är som ska bestämma om de tycker att det funkar eller inte. Men tycker man att det här funkar och att det är en bra grej, att man då också kommer att utöka det. Det är ju, och det kommer ju, det kommer kunna göra så jävla mycket för att få tillbaka liksom någon form av läktarkultur som man faktiskt vill ha på de engelska arenorna.
Det var
ju
bra atmosfär också i matchen, ska sägas.
Ja, exakt.
De har förberett det för på Anfield, vet jag. Jag tror att de har gjort det på Old Trafford också. Så det, och även Spurs nu ska ju också vara testa det. Så det är väldigt kul, tycker jag. Positivt. En annan match i helgen som det känns som att den var hur länge sedan som helst. Men den var ju lördags. Det var ju City-Arsenal.
Just det, ja.
Men visst känns det som att det var typ förra helgen?
Ja, men det blir, den här perioden blir ju sån. Att när det är så mycket matcher hela tiden så blir det ju att man vaknar en dag och sen så refererar man i sitt eget huvud till den där matchen jag såg igår. Och sen så börjar man fundera på, fast jag såg ju den här matchen och den här matchen igår. Jag kan inte ha sett den där tredje matchen också. Och sen börjar man fundera på att, nej just det, den var ju 4 dagar sedan. Och en av de här matcherna som jag trodde att jag såg igår, den var också i förrgår. Och den ena kommer idag. Nej, men alltså man blir ju helt dum i huvudet av den här tiden,
ja,
som är
nu. Ja, det blir man verkligen. Men 2-1 till City efter avgörande av Rodri i 95:e minuten kanske det var. Lite flaxigt sådär. Men otrolig match av Arsenal.
Ja, verkligen. Arsenal känns ju som att, eller känns som, det är så att de har ju börjat visa upp någonting som jag tror att ingen såg komma där i början av säsongen när det var 3 raka torsk. Allting såg för jävligt ut. Jag skrev någon krönika om att hur lågt kan de sjunka egentligen? Du får vara stopp någonstans, nu måste de göra någonting. Och därefter så har de ju visst att de har väl torskat lite sådana stormatcher därefter också, men
de
har ju
piss mot Liverpool.
Ja, just det.
Gick de ju in med samma inställning egentligen som mot City och pressade högt, men blev helt bortspelade.
Just
mot
det.
City var de ju överjävliga.
Ja, och jag tycker att de har ju varit bra. Alltså, de spelar ju bra, de får med sig sina resultat. Jag är superimponerad av att Arteta lyckades vända den, inte bara att det var dåliga resultat och dåliga prestationer, men också på tal om allting som alltid blir så stort runt omkring, så var ju det verkligen, det hade ju kunnat liksom mentalt bli väldigt jobbigt för nästan vem som helst att vara inne i den perioden som de var, men att de ändå har lyckats, att han har lyckats styra det här laget åt det här hållet, är jag otroligt imponerad av.
Kan det bli en backlash nu att man inte vann mot City? Alltså att man inte fick med sig någon poäng trots att man spelar så bra, att, eller är det bara positivt för dem att de liksom kommer in med den insatsen liksom i ryggen?
Jag skulle nog tro att det är mestadels positivt. Det är klart att det inte är kul att förlora, men det är också så här, de förlorar ju på det sättet som de gör. Det är oförtjänt att de förlorar den här matchen egentligen. Det är precis i mer eller mindre sista sparken. Alltså de gör det också mot City som ju springer runt och är så jävla överlägsna just nu att man vet inte var man ska ta vägen. Så att det, jag tror inte att det blir något liksom slag i magen som blir svårt att ställa sig upp ifrån. Utan jag tror säkert att det de har snackat om efter den matchen är ju säkert prestationen och att så här, det är det här vi ska jobba vidare på nu.
Gör inte dumma saker.
Ja, precis.
Det var ju en... tyckte att många av de spelarna, Partey, Ödegård, Saka, Martinelli, alla är ju fantastiska.
Ja.
Och de spelar ju som ett lag på ett sätt som, men inget lag utanför de tre stora, eller om man ska kalla det, den här säsongen. Det är ju så här bra match, kanske att Spurs gjorde det mot Liverpool i och för sig, men nu är också Liverpool sämst i världen. Men annars är det väl typ den bästa insatsen jag sett av ett lag den här säsongen, utöver, bortsett från de tre bästa liksom.
Ja, det kan det mycket väl vara.
Och då är frågan, vi kan lämna City där här, för de vinner ju ändå ligan. Det kan vi väl vara överens om.
Nu är det ju kört
för alla andra lag. Och de är ju fantastiska. Det är bara det här. De gör vad de gör, och nu är det en race for top 2, och silver är alltid finare än guld. Om Liverpool tar silvret, annars är brons bättre. Och ligacupen är det enda man bryr sig om, för där är inte City med längre. Men den där fjärde platsen då, när Arsenal nu spelar så här bra, Spurs som kanske har varit ligans nästan formstarkaste lag sen Conte kom in, de har åtminstone tredje best expected points efter Liverpool och City sen Conte kom in.
Oväntat att du skulle komma med den staten där.
Men det är ändå Conte, alltså honom vet vi hur vi har. Och sen United som poängmässigt är det näst formstarkaste laget i ligan efter United. 4 segrar och en oavgjord under Rangnick. Visserligen senast mot Burnley och så vidare. Och vann väl mot något annat dynglag. Men vem tar fjärdeplatsen då? Är det, alltså Arsenal ser ju bäst ut.
Ja, det tycker jag med. Så länge de inte nu... så länge de kan hålla den här nivån så är det väl inga konstigheter att de ska lyckas ta en fjärde plats. Sen har de väl lite fler. Tottenham har väl, vad står det här, 2 matcher mindre spelade också. Alltså de grejerna, det är ju det som är så stökigt med den här tabellen så som den ser ut nu. Att det är svårt att läsa den rakt upp och ner och säga att bara Arsenal fortsätter vara lika bra så kommer de. Men jag tror på att Arsenal kommer lyckas hålla en ganska stabil nivå nu under våren. Jag tycker att de ser tillräckligt bra ut för att göra det. De får bara som sagt inte göra stupid things. Vissa av deras enskilda individer i den där truppen. Så tror jag absolut på Arsenal där. Vet inte om... Jag tror att så här, som en av dem som var en väldig Ole Gunnar Solskjær ska få sparken förespråkare, så dyker den här frågan upp också ibland att så här, jaha, hur mycket bättre tycker du att det ser ut nu då? Men det är ju lite stökig. Jag tror liksom inte att det är nu efter det här tränarbytet som United ska bli bra och bli stabila. Utan jag tror kanske att det ska till ett tränarbyte till innan det blir så. Så att jag litar inte riktigt på United den här våren.
Nej, det har inte sett jättebra ut under Rangnick. Det har det inte gjort. Och ikväll möter de Wolverhampton. Ganska tuff match. Wolves släpper ju inte till några mål överhuvudtaget nästan. Liverpool och City vann väl med uddamålet till exempel. Så det blir ju en liten mätning. Sen gör de väl inga mål heller i och för sig. Så United kanske kommer runt. Men de verkar ju starta med Varann och Jones i backlinjen. Det får vi se imorgon helt enkelt. Vi ska inte analysera den matchen, för det här podden kommer inte komma ut innan den matchen är överspelad. Men alla de här lagen, Arsenal, Spurs, United, de är inte riktigt där uppe än. Men nu kommer det ett januarifönster och nu har vi ett uppehåll här på 2 veckor. Ser du något lag göra a move i januari?
Gud, jag är så otroligt dåligt uppdaterad på vad det ens...
Det finns ju inga rykten nästan.
Nej,
Isak till Arsenal såg jag...
Det hade ju varit otroligt fett. Sen vet jag inte om jag tror på att... Ja, han kanske kommer nu i och för sig. Jag vet inte om jag tror på det eller om det är snarare en sommargrej om Isak ska flytta på sig. För att han har ju varit... Han trivs ju väldigt, väldigt bra i Real Sociedad. Och de är ju väldigt nöjda med honom också.
Jag hade också kunnat tänka mig att bo i Basken faktiskt.
Ja, visst. Byta det till London i januari, jag vet inte. Alltså Isak till Arsenal tror jag hade varit väldigt bra. Där är väl Aubameyang är väl mer eller mindre
rökt.
Och sen Lacazette ska väl också därifrån. Verkar det som att det viskas lite om. Så att, det tror jag skulle kunna vara en bra grej. Men jag är lite tveksam till att jag tror att det kommer ske redan i januari. Och sen känns det som att så här, man har alltid sagt, och jag hörde att de upprepade det ett par gånger under Premier League-studion den här helgen också, att januarifönstret är ju inte det stora fönstret. Januarifönstret är ju till för att så här, ja, det är ju till för att man ska rätta till det man inte lyckades åstadkomma under sommaren, mer eller mindre. Men det känns som att de här senaste åren har blivit mer så än någonsin, att det typ inte händer någonting i januari knappt.
Det är som att det var länge sedan det faktiskt hände någonting. Ja. Det känns som att det var jättelänge sedan den stora övergången när Kim Källström gick till Arsenal till exempel. Stora värvningar. Förut var det ju verkligen så här deadline day i januari med så här Torres och Carroll, den typen av värvningar. Det hände ju inte riktigt nu, men det vore ju Isak till Arsenal, det känns väl på förhand som match made in heaven, eller?
Ja, det tror jag. Det hade varit otroligt bra, tror jag.
Isak Ödegård tillbaka igen.
Ja, dels det. Men också att... jag tycker så här, Alexander Isak är ju... Och han visade under förra säsongen och under det här VM-kvalet som har varit med landslaget nu att han är ju på väg att verkligen bli liksom en full-blown superstar. Det enda han behöver är ju lite mer... kontinuitet i sitt målskytte. Hans målskytte kommer ju ofta i skov. Ja. Att det kommer 5-6 matcher så gör han mål alla de matcherna. Och sen går det lika många utan att han gör ett enda. Och sen kanske det kommer 4 matcher då han gör 6 mål. Och sen så kommer det 7 matcher där han inte gör ett enda mål. Hans säsonger i klubbarna har ju sett ut mycket så. Och det behöver inte nödvändigtvis vara någonting dåligt, utan han gjorde ändå 17 La Liga-mål eller vad det nu var förra året, vilket är helt otroligt för en svensk anfallare. Men med det sagt så tror jag att det är liksom den detaljen som saknas lite för att han verkligen ska upp på topp-toppnivå som anfallare i Europa. Att man behöver kunna lita lite mer på hans målskytte. Han har ju inte haft någon, han har inte öst in mål nu under hösten till exempel i Real Sociedad, även om han har varit väldigt bra och de är väldigt nöjd med honom och klubbar uppenbarligen fortfarande scoutar honom. Så det är inte det att han är dålig, utan det är bara det att han behöver nog få lite mer, han behöver bli lite jämnare i sitt målskytte för att verkligen vara pålitlig på den högsta nivån, vilket Premier League ändå är.
Och det skulle han kanske kunna vara med Saka och Ödegård och Smith Rowe och Martinelli. Och...
Det tror jag absolut.
Vilket otroligt Young Guns-lag det skulle kunna vara. Gud vad obehagligt. Det vill jag inte ska hända.
Jag vill verkligen att det ska hända. Jag tycker det låter superkul.
En annan svensk som du ryktas ganska intensivt till Premier League. Kulusevski till Tottenham.
Just det. Han skulle nog kanske behöva flytta på sig. Tyvärr, med tanke på att han knappt får spela i Juventus.
Är det på grund av honom eller på grund av att Juventus är dåliga?
Som han inte får spela? Ja. Alltså det är nog på grund av Allegri, tror jag. Som egentligen inte vill spela honom. Dels har han ju spelare som går före honom. Men också så har ju Allegri varit ganska sådär redan från början den här säsongen. Att han har pratat om att Kulusevski behöver lära sig det här och det här. Och han behöver mogna och han behöver utveckla sitt... Allegri kräver ju väldigt specifika saker av många av sina spelare. Och han tycker helt enkelt inte att Kulusevski är redo på att liksom ge honom det han vill ha. Men med det sagt så har ju Kulusevski... Jag tycker absolut att Kulusevski platsar på nivån. Men det är bara det att han behöver in i ett lag där han då kanske får mer speltid. För att börjar han... Liksom, ska han gå hela den här säsongen och sen påbörja nästa säsong i Juventus där det känns lite oklart och huruvida han ska få speltid? Det tror jag inte är bra för hans liksom vidareutveckling. Och dessutom så har ju Kulusevski också hamnat i en situation där han Han är ju väldigt flexibel. Jag vet inte exakt vart man har tänkt sig att han ska spela i Tottenham, men han är ju ganska flexibel. Han kan ju spela som en yttermittfältare, han kan spela som en anfallare, han kan liksom spela som en tia om det krävs. Han kan ju spela lite överallt. Och det har ju blivit så i landslaget, ses han ju som en anfallare, för i ett 4-4-2, så som landslaget spelare, så passar han inte ute på kanten i Jannes liksom fotbollstänk, utan då måste han spela anfallare för att de ska få ut så mycket som möjligt av honom. Och där har han ju inte riktigt varit i Juventus. Så jag vet inte exakt hur man tänker sig att man ska använda sig av honom i Tottenham om man köper in honom. För han kan ju användas på många olika positioner. Jag tror att det behöver han, på tal om kontinuitet, så behöver han nog få lite kontinuitet i var han ska spela och att han faktiskt får spela.
Ja.
Och då tycker jag absolut att han, precis som Isak, platsar på nivån utan, det är inga konstigheter om.
Vi har också snackat om att Svanberg skulle gå till Tottenham, och då såg jag en, det var under då typ London Evening Standard eller någon av de här klassiska London tabloiderna som skrev att enligt Tutto Mercato Web eller vad det är, som då hade skrivit one of the world's best number eight. Jag gissar att det var en felöversättning, men de hade så här Spurs joining race for one of world's greatest midfielders. Och tänkte jag, är han verkligen så bra?
Nej, riktigt så bra han är inte. Han är ju, Mattias Svanberg har också haft, ja men senaste två åren så har han ju varit otroligt bra.
Jättesäsong väl?
Ja, verkligen. Han har varit jättebra, och det finns ju också väldigt många som på väldigt många olika sätt har liksom pushat för att man tycker att han ska in i landslaget också istället för Ekdal och Kristoffer Olsson, som inte var skitbra under EM i somras till exempel, som inte har varit i någon superform. Så att Svanberg, en av världens bästa mittfältare kommer han nog aldrig bli, men han är väldigt bra, och det hade varit spännande att se honom också i en annan liga.
Känns spännande med Conte, eller?
Ja, det känns inte alltid spännande med Conte.
Jag vet inte, men det känns som att han gillar så här, kraftpaket på mitten.
Ja, exakt. Ja, för det har han ju. Svanberg har ju absolut fysiken med sig. Jag tycker inte alltid att man tänker på det när man ser honom spela. Men när man är nära honom, typ, ja, det är ju inga mixade zoner, men när det är presskonferenser och sådana grejer, då tycker jag alltid att man slås av att så här, en stark kille det här. Alltså. Så att, jo men absolut, det skulle absolut kunna vara spännande. Men med det sagt så tycker jag att allting alltid känns spännande att sätta ihop med Conte.
Ja, jo, också rimligt. Annars är det så svårt, det känns inte som att det är några svårt. Alltså, nu kanske man är supersvensk, men det känns som att det är ju typ Kulusevski och Isak som är de stora ryktena, eller som har varit det i alla fall till Premier League. Nu i sommar.
Ja.
Eller nu i sommar.
Nu i sommar.
Sommar. Nu i januari.
2 grader ute.
Åh, är det ändå plusgrader? Nice. Men det känns som att det är väldigt mycket på vänt. Mm. Och där säger jag, men United, de kommer nog inte göra någonting. Om de gör någonting är det väl en mittfältare, men det gör de nog inte nu.
Nej.
Och Liverpool gör ju aldrig affärer i januari, inte ens när de har 7 mittbackar borta. Då lånar de in Ozan Kabak. Ja, tack för den.
Vad gör han idag?
Han är i Norwich.
Ah, just, aha, just det. Här är bort.
Ja, nej men gör ingen jättesäsong kanske.
Nej, vem fan gör det där?
Det var de 10 poäng kanske. Ja, nej.
Men annars känns det som att det är mest spelare ut som, alltså, som ryktas. Man har ju pratat om, ja men det är så att Aubameyang är ju helt rökt, han måste ju ta vägen någonstans. Det har skrivits lite om Lacazette. Martial har det väl,
just den är på väg bort, ja,
snackats om. Och sen är ju frågan, vad som tror du att det händer någonting med Lukaku, eller tror du att de kommer lösa det och sen så spelar han igen till veckan?
Det löser sig.
Ja.
Eller,
det jag hade tyckt att det var extremt konstigt om det inte löste sig.
Ja, det
jag,
känns...
tror att både, jag tror att han fattar att det blev fel. Jag tror att Tuchel kan säkert fatta vart det kom ifrån, även om han är arg på att det kom ut som det gjorde.
Jag är inte säker på att Tuchel är arg heller, utan jag tror att han kanske bara vill markera för fansens skull och tänka att ja, i den här matchen hade han ändå inte startat, för att vi behöver rörligheten på topp som han inte erbjuder. Ja, eller sådär.
Ja, för, men jag förstår om han reagerar och känner att han behöver ha ett samtal med honom och säga till honom att så här gör vi inte i Chelsea och du kan inte göra så här. Och sen så tror jag bara att de kommer bara, okej. Ja, då löser vi det här och det är inga problem, nu jobbar vi vidare.
En klubb som måste göra någonting, alltså verkligen måste, har extremt mycket pengar men som troligtvis inte kommer göra det, det är ju Newcastle.
Ja, just det.
Nu ligger
det. Jag tänkte, vilken klubb är det som har extremt mycket pengar? Men just det, de har ju obegränsade resurser, jävla slut.
Jajamän, och där har de ju, jag läst med så här rapporter om att de kommer kunna göra med hur mycket pengar som helst, för Mike Ashley har inte gjort av med någonting. Han har sålt av alla tillgångar, så de har fått in jättemycket pengar. Så Financial Play löser sig, de har 4 miljarder att spendera. De ligger nu näst sist på 11 poäng. Burnley som ligger på 18 plats, 11 poäng, har 2 matcher mindre spelade. Så, och även Watford som ligger ovanför strecket har också en match mindre spelade. Så om det liksom inte vill sig väl, då kan de ha 4 poäng upp ovanför strecket när de andra lagen har spelat sina hängmatcher. Det är en ganska tuff start inför januari när man sitter på obegränsade resurser i princip. Men du kommer inte kunna värva en enda spelare, för vem fan ska gå dit?
Det är ju en ruggig timing som de får alla de här pengarna i. Alltså att det är ju...
Ruggig timing är det?
Det kommer nog krävas en hel del hjärnkapacitet för att liksom försöka staka ut en väg här. Hur ska vi göra det här? Ska vi sitta på alla de här pengarna i Championship och liksom försöka bygga oss därifrån, men vilka ska vi kunna locka för att spela liksom 2000 matcher på en säsong för att eventuellt gå upp i Premier League? Ja,
och alla vet att de har enormt mycket pengar, så vilken spelare man vill köpa kommer ju kosta multum. Ja. Alltså det är en omöjlig. Jag läste en
det är sånt alltså jag förstår så här, alltså jag förstår i grunden vad Newcastle United är, så förstår jag att man kan tänka att det är en bra investering. Alltså en engelsk fotbollsklubb, så här klassisk, allt det där. Men det är ändå lite märkligt att så här, som sagt, tajmingen är ju verkligen bara så här att de...
Det är fantastiskt ur ett komiskt perspektiv.
Ja, exakt. Så är det verkligen. Men för att liksom lyckas lösa det här nu, så de får verkligen tänka till kring hur de ska liksom lägga upp sin väg härifrån.
The Athletic gjorde en intervju med one of the game's leading agents, vad det nu betyder. Men det är nog någon form av agent som säkert har någon stor spelare. Garanterat brittisk agent. Men han säger då, I'm still trying, eller han eller hon kan det vara, I'm still trying to work out in my head how to do a deal. Så hur fan ska man, hur ska en affär kunna gå igenom? Och så läser han upp, så här, lista sig, men om de åker ut, då går det inte, för ingen kommer kunna betala tillbaka de pengarna, för de spelarna kommer inte vilja ha kvar, och så där, bla 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 bla. Och sen så avslutar han med a deal is virtually impossible. Ja, och där står de idag.
Att, kul för dem.
Ja, och de här då agenterna som ska försöka få spelare att komma till den här klubben, de känner att nej, men ingen spelare kommer kunna gå hit. Det är omöjligt att göra en affär. Mm. Hur ska det gå till? Och då är frågan, det här är ju det är ju verkligen mission impossible.
De är ju verkligen, de är ju Julia Roberts i Pretty Woman just nu. När hon får det här kreditkortet, ska gå och köpa kläder, går in i en butik, ingen vill sälja kläder till henne. Hon har alla de här pengarna, men ingen vill liksom ge henne någonting för att hon är prostituerad och ser liksom...
Kulturnyheterna i Kingrush. Pretty Woman och Ants. Det är de referenserna vi har här.
Så är det med den saken.
Ja, det är väl egentligen den mest spännande klubben i januari. Eftersom de måste göra någonting. Och man vet att vad de kommer göra, det kommer bli skit.
Ja, det kommer bli helt otroligt att få följa vad Newcastle ska göra nu med alla sina pengar.
Det ska bli
och
fantastiskt.
Hur de ska göra det.
Ja, de kan få köpa mig.
Mig också, det är lugnt.
5 miljoner pund, tack. Det var ju ganska billigt.
Ja, jo.
Det är en jävla rea pris.
Med tanke på hur mycket pengar de har så sålde du dig själv ganska billigt där. Ja.
Ja, ändå Sveriges tredje dyraste spelare någonsin.
Ja.
Ja. Direkt från Korpen, Division 4.
Mycket bra.
Ja, men med de orden så stänger vi ner det här kontot, det här avsnittet.
Och vi ber verkligen om ursäkt för det här avsnittet.
Ja, så liksom, är det ibland.
Ja, Det blev vad det blev när vi blev ensamma, du och jag.
Ja, det var ungefär som Liverpool-Chelsea, att man bara slänger in man slänger in myror och termiter utan ledare och så får man se vad som händer. Men så är det ibland, och vi kommer eventuellt tillbaka nästa vecka, och gör vi inte det så kommer vi tillbaka veckan efter det. Eller
någon annan gång.
Någon annan gång. Vi hoppas att vi kommer tillbaka nästa vecka. Då har det varit Liga Cup och FA Cup.
Oh, vad kul.
Ja, då ska vi prata om Liverpool Shrewsbury. Eller som Eden Hazard sa, Strawberry.
Just det.
Så häng med oss mer för fler djupa referenser i den i historieböckerna. Tack för idag. Hej!
Hejdå!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.